Jag hör hur ni börjar bli hesa, men kampsångerna är fortfarande öronbedövande. Ljuvliga demonstranter! Jag älskar att se gatorna fullsmockade utanför Folkets hus, en av Stockholms pampiga byggnader. Hurra, hurra och heja! Hej!
Poliser, var kom de ifrån? Så många. Jaha, då var det slut på det roliga och viktiga.
Polismännen väller fram. Demonstranterna kastar stenar mot dem, men förstärkning är på väg. Ridande poliser med dragna sablar och demonstranter som skadas försöker komma undan med blodet droppande. Den stora kvinnan blickar ut över kaoset. Nej, det här är inte rätt. Folkets hus är arbetarnas plats. Och polisens våld är onödigt. Så där mycket måste de faktiskt inte ta i. Kvinnan harklar sig och tar i från tårna.
Hur kan ni med? Vem ger er rätten att kräva att arbetarna ska ge sig av från sin egen plats? Det är som att be pyramiderna lämna Egypten. Skäms på er! Ja, glo ni bara era fåntrattar. Jag undrar bara, vem ger er rätten att kräva att aj, släpp mig!
Männen som stegat fram genom tumultet tar ett stadigt grepp om henne. De känner igen hennes röst där hon står och gapar. Männen fnyser. De vet mycket väl vem Kata Dahlström är. Hårdhänt förs hon bort mot den väntande polisdroskan. Nu blir det häktet för gaphalsen. Du lyssnar på Historierummet i barnradion med mig, Navid Bavi, om Kata Dahlström, överklassfrun som blev arbetarnas älskling. Det är inte många som kan piska upp stämningen och hetsa upp folk som fru Kata Dahlström. Så det är inget mysterium varför poliserna lägger vantarna på henne för att lugna ner demonstranterna och få kontroll över kaoset. Vi befinner oss utanför Folkets hus, Norrmalm i Stockholm. Det är april år 1902. Det är en tid av utdragna strider för sådana som vill ruska om det svenska samhället. Och till dem hör Kata Dahlström, eller fru Kata som hon kallas. I hela Sverige är hon en bekant figur, den rejäla fru Kata som har talets gåva. Hon som kan tas med både gruvarbetare i norr och partykungar i Stockholm. Just därför är Kata Dahlström otroligt viktig för den socialdemokratiska rörelsen, som är den politik hon brinner för. Men hennes väg dit har varit slingrig som en snok. Kata Dahlström är ett med... Ja, vi kör fast redan här faktiskt. För Kata är inte döpt till Kata. Från början heter hon Maria Karlberg. Smek, eller kanske öknamnet Kata, får hon redan som barn. Maria är ett stökigt barn som föds en decemberdag år 1858. Om det inte är hennes föräldrar som ser till henne på skarpen så är det kanske en barnpiga eller familjens hushållerska. För vår huvudperson föds på en vacker herrgård i södra Östergötland. I en familj med hög status och mycket pengar. Hennes pappa är professor och framstående ingenjör. Och hushållet är fullt av personal som jobbar för dem. Maria är envis, lyder inte alltid och är för det mesta ett trotsigt barn. I efterhand beskriver hon sig själv som en liten vildkatt som klöser och spottas. Och det kan mycket väl vara det som ger henne hennes smeknamn och det namn som hon kommer gå till historien som. Kata. Katig betyder nämligen att vara kaxig och kavat. Men Kata, som vi nu kommer kalla henne för, kommer inte hjälpa sin mormor att sälja karameller på torget som i sagan Kajsa Kavat. Visst, Kata stegar också iväg till torget, men då med uppvärmd röst, plakat och ett hejdundrande humör. I närheten av Örebro driver hennes pappa ett kopparverk. Kata är bara 4 år när familjen flyttar dit. Och vid kopparverket träffar Kata barn med en annan bakgrund än hennes. Arbetarnas döttrar och söner som hon leker tillsammans med. Men hennes föräldrar vill inte att hon ska gå i skolan med de där barnen. Så hon blir undervisad av lärare hemma istället. Ja, hennes föräldrar vill inte att hon ska bli kvar där överhuvudtaget faktiskt. Så de skickar henne till Stockholm för att studera och umgås med överklassen. Kata börjar umgås med personer som läser, tänker och diskuterar både kultur och politik. Efter en tid i Stockholm är Kata sugen på något nytt. Ja, hon vill inte tillbaka till familjen. Hon längtar efter att bli vuxen och det finns ett sätt att bli det på den här tiden. 18 år gammal säger Kata ja till Gustav Dahlström. I den stunden får hon både en make som är mer än 20 år äldre och ett sprillans nytt efternamn. Dahlström. Katas ögon tindrar när hon ser på honom. Lång, snygg mustasch och ordentligt skägg. Och som om inte den utsidan vore nog är han påläst och tycker om att diskutera saker som också intresserar henne. Så nu kan Kata dra igång sitt eget liv som gift kvinna. Så här mot slutet av 1800-talet är ett eget liv för de allra flesta rika kvinnor detsamma som att föda barn och att skrida runt hemma som en del av inredningen. Det sista är inte Kata särskilt sugen på, men barn, gärna. De får en dotter 1879 och efter bara 5 år har de fått 3 till. Och fler ska det bli. Trots det här smatterbandet av barn så kommer Kata inte vara mamma i första hand. Inte heller den hemmafru som samhället förväntar sig att hon ska vara. Mild och odramatisk. Ett liv och sätt som är lika ointressant som omöjligt för fru Dahlström att försöka leva upp till. Och hon är inte ensam. En stor våg av samhällsförändring har redan börjat bölja och kommer göra det under hela 1900-talet som väntar runt hörnet. Och vår huvudperson kommer snart att knyta av sig förklädet och kasta sig in med huvudet före.
Nu är jag 28 år och bor med min familj här i Stockholm. Jag gillar verkligen att skriva och det är tur det. Det är ett av de få sätt kvinnor på den här tiden kan göra sin röst hörd. Dessutom tjänar jag pengar på det. Inte så konstigt i och för sig. Jag är både påläst och smart i mina texter.
Samtidigt som Kata skriver förändras Sverige. Idéer, uppfinningar och samhällsomvandling virvlar fram under 1800-talet. Företag startas upp, riksdagen görs om och en så kallad tvåkammarriksdag införs. I den första kammaren väljs ledamöterna in av andra politiker runt om i Sverige. Och i den andra kammaren väljs ledamöter av folket, alltså de som har rösträtt, men mer om det senare. Tanken är att uppdelningen ska göra att inga beslut ska kunna fattas för snabbt, utan att det ska ta lite tid att få igenom en förändring så man är säker på att det blir bra i slutändan. Och när politiken förändras märks det också utanför Katas fönster. Ja, Stockholm håller på att förvandlas och det byggs om på alla sätt och vis. Gatorna blir bredare och pampigare. Ännu pampigare stenhus byggs i både gamla och nya stadsdelar. Gamla kvarter rivs och gränder röjs undan. De flesta av Sveriges befolkning lever fortfarande på landsbygden, men städerna växer så det knakar. Och en ny samhällsklass har tagit form. Arbetarklassen. Det är män och kvinnor som jobbar många och långa timmar. De flesta för väldigt låga löner och med dåliga villkor. Alltså att deras arbete ofta är obekväma och farliga. Kata sitter och skriver i en stor våning och har tjänstefolk till allt. Men den rika fru Dahlström ser arbetarna och deras slit. Och hon börjar ta reda på mer om hur de faktiskt har det och vad det beror på. Ju mer hon får reda på, desto starkare åsikter får hon. Ideologi är ett svårt ord att säga, svårt att stava till och ganska svårt att förklara.
Det har du rätt i. Men låt mig försöka. En ideologi är som en fruktsallad. Där varje frukt är en tanke eller en åsikt om hur samhället fungerar. Och för att fruktsalladen ska smaka som samhället borde se ut så finns det också ett recept för hur man ska ta sig dit. Alltså till exempel hur många päron som ska vara i och hur stora bitarna ska vara. En del ideologier vill inte ha något päron överhuvudtaget. Men mängder av vindruvor.
Ja, det var en liknelse som var påhittig.
Tackar, tackar.
Varje politisk ideologi har sin syn på samhället och hur det ska vara uppbyggt för att fungera på bästa sätt. Liberalismen och socialismen är två ganska färska fruktsallader, ideologier på den här tiden som ifrågasätter att en liten klick människor ska äga mest och styra politiskt. Och den stora massan ska leva utan makt och rikedom. För det är så det är på den här tiden. De allra flesta har inga vidare rättigheter och inte heller möjligheten att göra karriär. Det finns olika typer av socialism. Men många i den svenska arbetarrörelsen går ihop som socialdemokrater. De vill förbättra arbetarnas liv genom politiska förändringar. Bland annat att rösträtten inte ska vara beroende av inkomst, förmögenhet och kön. Alltså så som den är nu. Kata läser, tänker och vrider och vänder på sina politiska idéer. Tills hon till slut tar klivet. År 1894 går Kata med i den socialdemokratiska Stockholms allmänna kvinnoklubb. Och att som kvinna börja engagera sig politiskt, bara det är lite av en skräll. Och att som överklasskvinna börja engagera sig i Socialdemokraterna, ja, det är en skandal. Men Kata struntar i vad både familjen och samhället tycker. Och efter bara några år blir hon som enda kvinna invald i partistyrelsen. Förutom att Kata Dahlström är påläst är hon kaxig, humoristisk och stolt. En personlighet som partiet behöver. En av Katas styrkor är hennes sätt att tala till folket. Kalla till möten och sälja in sin politik på ett fängslande sätt. Kalendern är fulltecknad och hon kan resa runt i Sverige månader i sträck. Kata Dahlström tar sig fram med skumpiga häst- och vagntransporter. På iskalla båtar och tåg som skakar fram över nylagd järnvägsräls. Det är inte ofta Kata är hemma hos familjen i Stockholm. Och barnen växer upp med sin pappa Gustav och tjänstefolket. Och när hon i april år 1902 håller tal inför 30 000 demonstranter som kräver sin rösträtt. Är det som att jublet och applåderna aldrig tar slut. För som vi redan sagt så är de flesta män i Sverige utan rösträtt. För att de har för låg inkomst eller inte äger tillräckligt mycket. Och nästan alla kvinnor går bort för att, ja, de är kvinnor. Det socialdemokratiska partiet beslutar att det första och viktigaste steget för ett mer jämlikt samhälle är att alla män ska få rösträtt. Sen är det kvinnornas tur. Vad säger Kata Dahlström om det här, kvinna som hon är? Jo, för Kata så är klassfrågorna viktigast. Egentligen vill hon inte att rösträttsfrågan ska handla om kön, utan att män och kvinnor ska stå sida vid sida i kampen. Kata Dahlström valdes ju tidigt in i Socialdemokraternas partistyrelse, men dit har hon inte blivit omvald. För en frispråkiga Kata med det hetsiga humöret är inte särskilt omtyckt i sitt parti. Som i de flesta politiska partier är inte alla överens, även om man tillhör samma parti. Inom Socialdemokraterna finns det olika riktningar inom socialismen. Den stora sprickan som snart ska öppna sig till ett stort gap handlar om hur politiken ska genomföras. En del unga i partiet är beredda att ta till våld för att få igenom förändringar och trycka till motståndare. 1914 bryter det första världskriget ut. Kriget eldar på politiken i hela Europa. Tre år senare, år 1917, splittras Socialdemokraterna i två olika partier. Socialdemokraterna och sen den gruppen som Kata vill vara med i och som sen blir Sveriges kommunistiska parti. Kommunismen, en annan ideologi, växer sig också stark i Ryssland. Så stark att det blir revolution. En kupp som genomförs av bolsjevikerna. En radikal och våldsam grupp inom kommunismen. Oron och rädslan för att det också ska hända i Sverige är en av många anledningar till att svenskarna får allmän och lika rösträtt år 1918. Det vill säga om du är man, kvinnornas rösträtt kommer lite senare. Det är en minst sagt händelserik period i historien. Men åren har också tickat på. Och slutet närmar sig för vår politiska ångvält. I december 1923 får Kata Dahlström en hjärtattack och dör. 64 år gammal. Hon går till historien som en politisk legendar. Även utanför den socialdemokratiska och kommunistiska kretsen är hon mycket respekterad. Som en skicklig talare, värdig motståndare och betydande politisk kraft. Kata Dahlström, var överklassfrun som blev socialismens oväntade megafon, motståndarnas mardröm och arbetarnas favorit.
Du har lyssnat på Historierummet i Barnradion. Programmet gjordes av Navid Bavi, Jennifer Castis, Viktor Bergdahl, Stina Tyrell Sämgård och Klara Fridén. Vill du höra fler berättelser om några av världens mest intressanta personer, sök på Historierummet i Sveriges Radios app. Historierummet görs av Munk Studios för Barnradion Sveriges Radio.